Gud är död. Det finns inga fakta, bara tolkningar. Citatmaskinen och 1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsches tankar lever vidare, inte bara som t-shirt-tryck. Hans filosofi diskuteras i högsta grad och drar nya generationer läsare. Och nu kommer hans efterlämnade anteckningar ut som final på en utgivning av samtliga verk på svenska. Så vad gör honom angelägen idag? Vi spårar Nietzsche i dagens kulturkrig, kulturrelativismen och diskussionen om maktstrukturer. Och så plockar vi fram levnadskonstnären och stilmannen Nietzsche som sökte övervinna tillvarons meningslöshet med mat och munterhet. Det här är det filosofiska rummet om hur Nietzsche lever vidare idag. Och här finns Hans Ruin, professor i filosofi, som har arbetat med en nyöversättning av Nietzsches verk till svenska och som snart kommer med en essäbok om Nietzsche i förnuftets skugga. Uljana Akça, frilansskribent och översättare, doktor i filosofi och som också har skrivit om Nietzsche. Och Tobias Dahlqvist, docent i idéhistoria som har doktorerat på Nietzsche och pessimismens historia. Välkomna hit och välkomna alla lyssnare.
Tack.
Tack så mycket.
Ni har ju alla tre ägnat er mycket åt Nietzsche som ju nyss framgick. Vad är det som gör att ni har fastnat för honom? Tobias, vad säger du?
Egentligen där är det väldigt svårt att svara på. Jag har läst Nietzsche sedan gymnasiet någon gång. Jag kommer ihåg att jag hittade ett exemplar av Zarathustra på Bokren i en bokaffär i Sundsvall. Och blev väl fast. Det är helt fel bok att börja med egentligen, men så var det för min del. Och
vad var det som gjorde att du fastnade i den boken, trots att den var fel då?
Ja, att den var fel har jag förstått i efterhand. Då kändes det rätt. Men det är någonting med... Det är någonting med energin, med kraften i sättet att skriva. Och någonting med att det är en undantagsmänniska som talar till undantagsmänniskor. Som man som svårmodig gymnasist gärna fastnar för, tror jag. Det är nog ganska typiskt.
Ja, för min del så börjar jag med Tragedins födelse som då är Nietzsches första verk. Jag tyckte att det här begreppsparet apolliniskt och dionysiskt var i princip oändligt inspirerande och började liksom analysera litteratur, konst, allt möjligt genom det och tänka vidare kring det.
Vad är det som gör att det är så fruktbart, tycker du, att använda sig av de här två begreppen som du kanske bara helt kort kan beskriva?
Precis, det dionysiska är ju en slags liksom, tillvarons urgrund, kraftfulla urgrund som ständigt liksom förgör och förnyar sig själv, medan det apolliniska är dess stillhet, detta att den enligt Nietzsche också tar sig uttryck i former. Men det är dels liksom konstprinciper, men också så att säga tillvarons egna krafter. Det går ju att applicera på det mesta. Det mesta kan liksom tolkas utifrån detta. Sen så var det också detta att Nietzsche satte ord på någonting som jag tänkte på mycket redan som barn. Nämligen, jag läste mycket. Och jag reagerade ofta på att på den här uppdelningen av gott och ont i framförallt barnlitteratur då. Jag undrade mycket över den, alltså varför det goda helt enkelt ofta var det som var utsatt för det onda och inte hade så mycket mer egenskaper än så. Och varför det onda såg ut som det gjorde. Och svaret på det tyckte jag mycket att jag hittade i Nietzsches teori om resentimentet och slavmoralen senare.
Mm. Hans Ruin.
Min historia med Nietzsche är faktiskt en kombination av båda era historier, för att jag hade också ett sån här första Zarathustra. Jag åkte ut ensam och lyftade genom Europa. Den enda bok jag hade med mig, jag var kanske 18, var en exemplar av Zarathustra som jag hade lånat på Stockholms stadsbibliotek, som jag satt på olika stränder där i Europa och läste och först inte förstod så mycket av, men på samma sätt som Tobias bara helt fascinerades av den här rösten och den här energin. Och det är ju en bok vars på titelbladet står det för alla och ingen. Ja. Men sen så det som jag första gången jag började liksom fördjupa mig i Nietzsche, så var det också precis som Uljana, den här tragediboken. Och det här att hans sätt att tänka kring kraft och form och liksom hur världen hela tiden liksom omskapas, och det som vi ser som liksom begreppens och ordningens och förnuftets struktur har en baksida, och en baksida som vi måste bekanta oss med, för att annars går vi vilse i förnuftet om vi inte kan se hur det kommer strömmande någonstans underifrån. Så det blev ett sätt både förstå psyket och språket och liksom samhällsordning. Jag tyckte också, precis som du, att de där begreppen kändes enormt liksom rika och produktiva. Jag har faktiskt aldrig slutat att gå tillbaka till de här grundinspirationerna, måste jag säga.
Innan vi går vidare och diskuterar mer om Nietzsches själva idéer, så tänkte jag att vi skulle ringa in honom lite och presentera honom. Mm. Så att, om vi bara skulle börja med hur han levde eller vem han var, Hans Ruin. Skulle du kunna vara en levande faktaruta?
Jag kan
idag
ge en liten mikrobiografi. Nej, men jag tycker det man bör veta om honom är att han är uppvuxen i en prästfamilj, en prästsläkt. Ja, ute liksom verkligen på vischan i norra Tyskland, en bit utanför för Leipzig, med en pappa som var predikant då, och väldigt musikalisk, och att han förlorade sin far när han var jätteliten i en snabb sjukdom, och sen förlorade sin lillebror också, så att han växte upp med mamma och syster liksom i ett hushåll av kvinnor. Och sen så småningom när han väl studerade på gymnasiet blev han ju gripen av klassiska språk. Han var ett geni vad det gäller grekiska framförallt. Så att den professur han fick som den yngsta personen någonsin i Tyskland var i Schweiz när han bara var 25, så blev han professor i grekiska. Så att Nietzsche var egentligen aldrig akademisk filosof, utan han sysslade med grekisk litteratur och filosofi. Och sen så på grund av att han hade sådana problem med sjukdomar, en slags återkommande migräner, så var han tvungen att gå i förtidspension redan vid 35 års ålder. Så man kan säga det som vi betraktar som Nietzsches författarskap, det är egentligen de böcker han skriver under, ja, säg 13 år som förtidspensionerad, alltså sjukpensionerad professor i grekiska språket, som rasar runt i Europa och letar efter platser där han inte behöver ha huvudvärk i stort sett och skriver det här verket. Så det är en helt egenartad biografi.
Tobias Dahlqvist, du som har tittat på tankarna i Nietzsches samtid, pessimismen som antas bjärn emot, vad behöver vi veta där för att förstå Nietzsche, tycker du?
Jag tycker att man behöver veta att pessimismen i Nietzsches samtid var någonting som uppfattades som ett allvarligt filosofiskt problem. Det var inte bara tanken att saker och ting kan gå illa eller tenderar att gå illa, utan det var en filosofisk teoribildning som kretsade kring att man försökte bevisa att existensen i sig är ett ont. Och det här är en tanke som Nietzsche tog på väldigt stort allvar, men som han aldrig riktigt var bekväm med. Han accepterade premisserna, livet är ett lidande, men han försökte hitta olika vägar ut ur det. Till en början som en del av ett konstfilosofiskt projekt i Wagners anda, men sen allt mer genom att försöka omskapa sig själv till en bättre version av den egna kroppen och den egna hjärnan än vad han hade varit annars. Så jag tycker absolut att man kan se Nietzsches filosofi som ett försök att hitta en utväg ur den här schopenhauerska pessimismen som går ut på att visa att livet i sig är ont. Mm.
Så Tobias Dahlqvist, docent i idéhistoria, en av gästerna i dagens filosofiska rum om Nietzsche och hur hans tankar lever vidare. Andra gäster, Hans Ruin, professor i filosofi, och Uljana Akça, doktor i filosofi. Uljana Akça, om vi skulle ta hans viktigaste bidrag.
Som jag nämnde då, det dionysiska, det apolliniska. Men även detta med resentimentet och slavmoralen faktiskt. Denna hans omvärdering av värdeskalan gott och ont och dess ursprung.
Och då får du säga lite kort om vad det innebär, resentimentet och slavmoralen.
Ja, precis. Resentimentet är helt enkelt när det svagare riktar sig i en slags hat eller bitterhet mot det starkare och hämtar sina värden ur denna bitterhet eller detta hat. Och egentligen då har, så att säga, redan har erkänt den starkes värdeskala. Och slavmoralen är ju lite mer komplicerat att förklara, men kort kan man säga att det är, han kopplar ju det till kristendomen. Och det är när, så att säga, den människa som uppfattar att hon lider då helt enkelt vänder detta lidande till någon slags projekt i sig och därur, så att säga, skapar en slags andlig kraft och en tradition, i det här fallet då kristendomen. Här finns ju liksom, när det gäller kristendomen, någonting produktivt i det, men slavmoralen lever ju också sitt eget liv lite grann på så sätt att det är en evig attityd som man fortfarande kan hitta liksom, och som har lite enligt Nietzsche att göra med karaktär, och handlar om just att detta att hela tiden liksom hämta sin identitet och sina perspektiv och sin livskraft ur sin egen svaghet, så att säga. Sitt
är det något
spjärn mot det starka.
Dagens offerkofta, eller?
Lite grann så skulle man kunna säga, ja, om man hårdrar det. Idag skulle jag väl säga att man skulle behöva komplettera Nietzsche där med att också säga att resentimentets motsats ju är lika illa, och det vore ju föraktet. Det talar Nietzsche inte så mycket om, men han gör sig faktiskt skyldig till det ganska ofta. Mm. Och det är ju så att säga när det höga tittar ner, ser ner på det låga, och ur detta liksom förakt hämtar sin luft. Mm. Så att där skulle Nietzsche behöva kompletteras i denna teori mycket mer än vad han faktiskt gjort.
Jag håller nog med om att avståndstagandet från dikotomin gott och ont är en väldigt central tanke hos Nietzsche. Den moraliska värderingen av tillvaron, den behöver ju ersättas med någonting annat. Och för Nietzsches del är det i hög grad en estetisk värdeskala. Och det skulle kanske bli mitt bidrag till den här topplistan över Nietzsches idéer.
Hans?
Nej, jag kan bara lägga till en tankefigur som jag också ofta fastnar för. Han skriver ett sent efterord till den här boken om tragedin som Uljana nämnde tidigare då, där han försöker förklara sin filosofi, vad den egentligen har gått ut på. Och då säger han det. Det som jag har hållit på med, säger han, är att titta på förnuftet ur konstens, eller förnuftet ur vetenskapen ur konstens perspektiv, och att betrakta konsten ur livets perspektiv. Det där kan låta lite enigmatiskt först, men det handlar någonstans om att försöka sätta hela liksom, förnufts- och vetenskapskulturen inom ett bredare liksom, kontextuellt perspektiv, som också en konstnärlig estetisk aktivitet, men att i sista hand försöka tänka den som någonting som strömmar fram ur livets egna källor. Så att det är nästan som en slags kulturens psykoanalys. Man liksom tittar på de högsta uttrycken och för dem tillbaka och sen återvänder. Den sortens, ja, hela det sättet att tänka, att ha liksom ett dynamiskt blick på de här tre komponenterna, tycker jag man kan se ofta.
Hörrni, det kommer ju ut fler nya böcker om Nietzsche. Det finns fortfarande ett stort intresse för Nietzsche. Vad är det som gör att han är relevant idag?
Jag skulle väl säga att det handlar om att vi fortfarande lever i verkningarna av hans filosofi. Gud är fortfarande död, så att säga. Vi kan fortfarande tala om nihilismen, att vi lever mitt i den.
Att det inte finns några givna värden.
Nej, precis. Att det finns inga givna värden, och vi kämpar ständigt för att liksom, hitta en mening i tillvaron på nytt. Och är ofta liksom, hänvisade till vår egen individualitet, vårt eget, liksom, våra egna försök att skapa mening.
Jag tror också att det är att Nietzsche vänder sig till en människotyp som ännu inte finns. Han vänder sig till en högre människa som han helt uttryckligen menar inte existerar ännu. Och för väldigt många läsare blir det här till en utmaning. Det att själv bli den här människan som är Nietzsches ideala läsare, är någonting som har varit ett projekt för en stor del av dem som har sysslat med honom.
Jag tror också att det ligger någonting i det här med tilltal. Det finns ju några andra filosofer man kan jämföra med, som Kierkegaard eller Wittgenstein. Alltså filosofer som sysslar med bitvis väldigt komplexa teoretiska och kulturfilosofiska frågor. Men de har det där tilltalet. Det är liksom ett jag som söker upp ett annat jag. Att man kan känna sig träffad av den här texten, som att den har väntat på mig. Och jag blir ofta förvånad, för att jag menar, jag är liksom läst nu över 40 år liksom, har jag levt med texten, så jag har lite svårt att sätta dem i perspektiv. Men jag tänker ofta, nu ska jag en ny kurs om Nietzsche, nu har studenterna hunnit liksom bli födda på 2000-talet. Hur ska det vara möjligt att förmedla den här texten? Kommer det hända igen? Och så blir jag lika förvånad varje gång. Man sätter liksom Glada vetenskapen eller Zarathustra eller moralgenealogin i händerna på människor som ändå har kommit liksom i en sån annan fas. Så bara händer det där på nytt. Inte med alla, men med många. Och det är ju liksom det som är, ibland pratar vi om det som klassikernas magi. Alltså vad är det som får vissa texter att bara liksom ta sig igenom bruset och fortsätta verka? Till slut tror jag inte man kan fixera essensen. Det är någonting som händer.
Mm. När man pratar om Nietzsche så är det svårt att gå förbi den associationen till nazismen. Och en berättelse är ju då att det var hans syster som stod för kopplingen till nazisterna. Hon tog över hans arkiv när han mot slutet av sitt liv blev svårt sjuk, och hon gav ut hans efterlämnade texter bland annat. Men hade Nietzsche själv någon del i nazismens ideologi med sina idéer om övermänniskan och viljan till makt? Vad skulle ni säga?
Ja, det korta svaret är väl nej på den frågan. Jag skulle säga att han inte hade det. Däremot finns det i Nietzsches verk en hel del formuleringar, en retorik som var användbar. Ta bara begreppet övermänniskan. Det är ju själva verket en väldigt teknisk term hos Nietzsche. Det är starkt kopplat till till ett idékomplex om den eviga återkomsten, där övermänniskan är en estetisk skapelse som den som själv inte riktigt klarar av att bejaka livet kan hämta styrka ur. Det är inte alls liksom symbolen för ett förtryck av ett folk som det kommer att bli i en nazistisk omtolkning. Men väldigt många läsare bryr sig inte om vad det de facto betyder i Nietzsche. Eller kanske inte en läsare egentligen. Väldigt många som uttalar sig om Nietzsche bryr sig inte om vad ett begrepp som övermänniskan betyder i sammanhanget av Nietzsches filosofi, utan är bara intresserad av den omtolkning man kan göra av själva ordet istället.
Håller ni andra med om att Nietzsche inte hade någon del i den nazistiska ideologin i sina tankar?
Ja, precis. På ett direkt plan så hade han inte det. Nazismens fundament stod för väldigt mycket som Nietzsche avskydde, som antisemitism, nationalism och liksom massrörelser och så vidare. Utan det är ju, som Tobias säger, de här liksom tvetydiga begreppen, övermänniska, vilja till makt, just den här liksom retoriken om det starka, om liksom disciplineringen. Men ja, det som glöms där är ju att det här är ju så att säga väldigt mycket liksom existentiellt andliga begrepp, och handlar om detta, om hur människan ska kunna liksom forma sig själv, disciplinera sig själv och sin egen själ till någonting nytt, någonting skapande, någonting liksom starkare. Och att liksom styrka är något som man utövar i första hand liksom i sig själv, liksom i ett värdeskapande. Alltså Nietzsche är inte så intresserad av detta med liksom det sociologiska, om hur vi styr över andra människor och så vidare. Det är inte begrepp som är liksom menade att användas politiskt från första början. Men av olika anledningar så blev de till sist förknippade med liksom olika politiska hållningar.
Hans Ryn, du har ju arbetat med de efterlämnade anteckningar som kommer ut nu då, och som från början gavs ut av Nietzsches syster då under titeln Vilja till makt. Den här nya utgåvan då, ger den någon ny bild av Nietzsche på den här punkten, eller?
Nej, det kan man inte säga. Alltså det är en knepig fråga hur man ska ge ut det här efterlämnade materialet. När han då plötsligt drabbades av det här sammanbrottet från en dag till en annan i princip, så satt han ju liksom i ett hav av anteckningar och papper som samlades ihop av hans vänner. Och förutom då de publicerade böckerna så var det ungefär 4000 sidor efterlämnade anteckningar, som var allt ifrån liksom att han inte skulle liksom glömma bort att ta med sig paraplyt eller köpa, vad heter det, en kartongägg, till att han liksom skulle omstörta hela liksom Europas kultur. Så det är ju ett kaos, det här materialet. Och då, ur det, så gjorde systern Elisabeth, förste Nietzsche då, tillsammans med Nietzsches tidigare assistent Heinrich Kösselitz, de gjorde ett första urval i slutet på 1890-talet. Och då var ju Nietzsche levde fortfarande, men han var ju liksom ett paket. Han hade absolut ingen kontakt. Och då, att de döpte de här, det första de gav ut då, ungefär 500 sidor, de döpte det till Viljan till makt, en omvärdering av alla värden. Det var inte deras påhitt, utan Nietzsche, det fanns i flera av hans anteckningar planer på en bok som skulle heta så. Så att min liksom linje är mer som att det de gjorde var egentligen inte så konstigt. Alltså de gjorde ett försök att ge ut det här. Men sen så när de fortsatte att expandera den här samlingen och tillförde lite efterord senare, så blev den indragen i någonting som hon och hennes arkivmedarbetare började bygga upp. Lite som en kultisk tolkning som sen gradvis liksom skenade iväg in i höger nationell riktning. Och det var ju absolut ingenting han ville. Så det vi hade, det man måste bestämma sig för, om man inte liksom den tyska utgåvan idag har jag bara gett ut dem i stort sett i kronologisk ordning. Men i och med att i Sverige, vi kan inte ge ut 4000 sidor anteckningar på svenska, så det är förlagsmässigt helt omöjligt. Så vi har egentligen gjort på nytt ett eget urval. Och det är framförallt det Jim Jakobsson då, som har gjort ett fantastiskt arbete med det här. Så att det är liksom all heder av det här ska faktiskt gå till honom. För att det är han som har gjort mycket av urvalet och det är han som har översatt det. Och han är liksom Sveriges främsta filosofiöversättare. Så att Och tillsammans har vi sagt att ja, det här är ändå ett sätt att presentera det. Men det är ju inte någon ny tolkning, utan vi har gjort liksom ett urval där vi, som vi tycker är det intressanta delar av det här materialet.
Det här är Filosofiska rummet om Nietzsche och hur hans filosofi lever vidare idag med Hans Ruin, professor i filosofi, Uljana Akça, doktor i filosofi och Tobias Dahlqvist, docent i idéhistoria. Men ska vi gå in i ett av de här begreppen då, viljan till makt som ni nämnde och som är en central idé hos Nietzsche som en drivkraft i livet. Något som ju många har använt och tolkat. Och så här skrev Nietzsche till exempel i så talade Zarathustra: allt som lever måste lyda. Den som inte kan lyda sig själv blir själv befalld. Sådan är livets art. Mm. Vad menade Nietzsche med viljan till makt? Vad är det för något då? Uljana Akça, säger du.
Ja, dels, alltså det är väldigt svårt att fånga det här begreppet liksom på ett enkelt sätt. För att det betyder flera olika saker hos Nietzsche, lite beroende på verk och så. Men dels är det ett liksom allmänt ontologiskt begrepp för vad världens grundkaraktär är. Vad världen i sin helhet är eller liksom består av. Nämligen att den är då vilja som ständigt vill utöva sig själv, som ständigt vill stegra sig själv och liksom vara på väg mot någonting nytt. Men i Zarathustra då, där det för första gången då presenteras i hans publicerade skrifter, så har det en mer kvalificerad innebörd, lite mer existentiell innebörd, där det så att säga är förstås som en slags förhöjd livsvilja som människan kan så att säga öva sig i genom att samordna, kan man säga, sina impulser, sina liksom viljor, sina drifter till en mer liksom samlad förhöjd livskraft och själsligt djup genom vilket hon kan vara med och liksom gestalta världen i en omsorg om den. Så att där handlar det inte om en våldsutövning över tinget, utan en befrielse av dem. Liksom att låta dem framträda sådana de är. Men sen är det ju också så, alltså det här liksom, citatet du tog upp där. Man skulle kunna säga att det betyder att den som inte är stark nog att övervinna sig själv, disciplinera sig själv till liksom ett andligt djup, till en skaparkraft, kommer istället att bara följa med sin historia, att vara någon som rör sig passivt i tiden, i historien. Man skulle kunna tolka mer brutalt också, att befallas av andra, att man liksom är så mycket utan riktning att man lätt blir måltavla för liksom andras maktutövning, explicita maktutövning också. För det är ju också liksom en riktning som viljan till makt som begrepp skulle komma att ta, nämligen att det också skulle kunna betyda eller tolkas som någonting varigenom man härskar över andra människor.
Finns det något sånt politiskt hos Nietzsche, den här politiska betydelsen av?
Alltså det är ju lite en avladd betydelse skulle man kunna säga, som har att göra med att han aldrig riktigt bestämde sig för huruvida viljan till makt är någonting som vill någonting gott genom oss, som vill skapa någonting nytt, eller om det är någonting som också leder till hänsynslöshet också i en social mening. Och tvetydigheten kommer mycket ur, Heidegger har ju sina föreläsningar om Nietzsche från slutet av 30-talet skriver mycket om den här liksom tvetydigheten i begreppet. Men att det å ena sidan blir ett namn på varat och en slags liksom öppenhet för varat, men att det å andra sidan blir människans namn på sitt eget försök att liksom härska över världen, när hon till sist även tror sig skapa liksom sitt eget vara, sin egen närvaro. Och den tvetydigheten går liksom inte att få bort från begreppet, för att det hör man ju redan i begreppet själv, vilja till makt. Det kan både låta som någonting, som en kraft som spelar genom oss människor och som inte har något mänskligt ursprung och mänskliga avsikter, men som också så att säga människans vilja att härska över världen, över andra.
Mm. Hur aktuellt är det här begreppet vilja till makt hos samtida filosofer? Hur har det kommit att användas? Hur har det levt vidare?
Alltså, det finns ju massa olika användningar där. Jag tror att många, alltså en koppling som jag tycker man liksom kan höra ekot av, så Uliana beskrev liksom begreppet fint, det är ju naturligtvis en koppling till mer psykoanalytisk teoribildning. Freud var ju väldigt fascinerad av Nietzsche också. Det finns ju liksom en idé om ett begär, ett slags urbegär som tar sig olika former och som kan liksom gå vilse och som kan vända sig mot sig själv. Så att det, jag skulle säga inom begärsteori och inom vissa grenar av psykoanalysen kan man nog se spår av det. Sen finns det ju också i, alltså en del av den franska Nietzsche-receptionen hos en sån tänkare som Deleuze till exempel. Han såg ju också viljan till makt som ett sånt där produktivt begrepp. Det handlar inte om en enhetlig, liksom monumental metafysisk kraft, utan det är mer en slags spridningsprincip. Liksom en verkande rörelse som man måste kunna fånga upp i dess produktiva dynamik för att själv bli en del av den, så som en begreppsskapande människa. Så det är som att han länkar sitt eget tänkande till idén om en sån produktiv vilja till makt. Men ja, det är de som jag tänker på omedelbart.
Ja, nej, men sen har vi också Michel Foucault, Judith Butler, som ju talar om makt, diskursiv makt, maktstrukturer, som någonting vi fortfarande talar om idag. Båda två är ju väldigt inspirerade av just Nietzsche och hans vilja till makt i det här begreppet. De har liksom tagit fasta på det som just någonting, det som skapar själva liksom själen som sådan, eller vår subjektivitet. Att det som utgör själva det utrymme eller stoff varur vi skapar oss själva eller förstår oss själva. Liksom. Det är också i den meningen är också så att säga historiens själva dynamik eller drivkraft. Och vi är historiska varelser. Och i den mån vi har en identitet i historien, så bygger den på makt, på maktstrukturer, på diskurser och så vidare. Och det man ännu kan höra av liksom det dubbeltydiga Nietzsches begrepp vilja till makt i det här begreppet makt och maktstrukturer är ju detta att å ena sidan tänks det som en slags liksom, ja, men allmän karaktär hos världen och historien. En slags liksom neutralt ontologiskt villkor för vad det är att vara historisk och ha en identitet. Men å andra sidan tänks det som någonting politiskt, som någonting som andra människor utsätter oss för. Någonting som vi hela tiden liksom måste kämpa emot på något sätt. Så att makten har liksom egentligen ingen tydlig avsändare, den alltid är någon annanstans när vi talar om makt i den här bemärkelsen då, alltså maktstrukturer. Den är alltid förskjuten, alltid någon annanstans.
Och det är liksom den avledda ja, från Nietzsche.
Precis, skulle man kunna säga.
Nietzsche kommer också in i debatten om sanning och fakta. Det finns inga fakta, bara tolkningar är ett känt Nietzsche-citat som brukar nämnas. Hans Ryn, menar Nietzsche att det inte finns några fakta?
Ja, det där är ju verkligen ett omdebatterat citat. Det kommer just från de efterlämnade anteckningarna. Och det är ju inbäddat i en lite längre anteckning som handlar om en kritik mot vad han uppfattar som en lite naiv positivism. Ja, alltså de som menar då att världen består av tydligt, liksom distinkta fakta, saker, händelser, liksom, påståenden. Och han säger då liksom i relation till den idén att världen verkligen skulle bestå av någonting som vi kan se entydigt, så måste vi förstå att varje fakta, varje gång vi liksom upplever, erfar, förstår någonting, så är den här naturligtvis också inbäddat i en tolkning. Så man kan säga det är liksom en hermeneutisk, en tolkningsmässig syn på erfarenhet som jag tycker är helt rimlig. Den låter provocerande, men egentligen säger den ju bara vad liksom många filosofer senare under 1900-talet har upprepat till leda. Men för många människor så är det där väldigt, väldigt provocerande, och det har ju liksom blivit knutet till våra dagars lite infekterade och ofta ganska... Ibland tycker jag rätt ytliga diskussion om sådana fenomen som postmodernism och relativism och sådär. Och det är förbluffande hur många som citerar det här som ett exempel på det här, så här illa kan det ibland uttryckas, och så kan det inte vara. Men det är ju egentligen bara en mer komplex bild av all mänsklig kunskap. Nämligen att allt vi vet, allt vi förstår, allt vi ser är ju naturligtvis liksom ingår i ett sammanhang. Det bygger på att någon har tolkat, någon har sett, någon har förstått någonting.
Ja, och så är det ju också detta när man pratar om fakta och faktum, så är ju det så att säga den positivistiska vetenskapens, alltså egentligen naturvetenskapens definition av vad sanning är. Det vill säga som någonting, liksom svaret på en konkret fråga eller liksom någon slags, någonting objektivt. Men det man ska komma ihåg är ju att filosofin som sådan har ju aldrig liksom tänkt på sanning i de termerna. Det är ju inte sanning i filosofisk mening. Det är heller inte sanning så som den ser ut för en konstnär till exempel. Och det är liksom där man egentligen kan se, bör läsa Nietzsche, nämligen att ifrågasättandet av vad vi egentligen menar med sanning, alltså vilket slags perspektiv som så att säga bestämmer vad sanning är. För att faktumet, det är ju så att säga sanningskriteriet för vetenskapen. Men vilka är då sanningskriterierna för filosofin, för konsten, för litteraturen och så vidare? Så att man måste liksom börja i den änden och ifrågasätta, vad menar vi egentligen? Varför pratar vi så mycket om just fakta? Varför har det blivit synonymt med sanning just? När det bara är en aspekt av det sanna.
När vi nu har pratat om de här olika tankarna hos Nietzsche, vad tycker ni är mest problematiskt? Jans filosofi.
Det finns ett affektproblem i hans eget sätt att liksom formulera sin den här väldigt liksom affirmativa, bejakande, liksom segrande hållningen. Där kan jag liksom, och det kommer ju ur det som vi varit inne på, liksom att det också ett personligt djupt känt behov av att övervinna pessimismen och liksom de negativa krafterna i sig själv och sin samtid. Men det är klart att det är väldigt lätt att en sån hållning som är som, alltså att en sån radikalt kulturkritisk hållning själv alstrar en negativitet som kan slå över i en slags övermod, liksom förakt, som kan ge inspiration till en typ av alltså nästan negativ personlighetsbildning av att liksom, jag hör inte hemma här, jag är liksom någon annan, jag är liksom helt främmande för min samtid. Alltså, på så vis är det en det finns en fara i att läsa så starka författarskap som Nietzsche, för att han jobbar med så djupa affekter i sin egen text. Och där kan jag se att man behöver kanske ibland en ännu mer raffinerad dubbelblick vad det gäller de affekter som han sätter i rörelse.
Och ni andra, har ni några tankar om vad som kan vara problematiskt med Nietzsche?
Jag tycker någonstans att frågan om problemen med Nietzsche är felställd, skulle jag nästan säga. Jag tycker att det ligger i Nietzsches eget filosofiska projekt att det här är någonting som är en utmaning. Det är en utmaning att utveckla för läsaren. Det är en utmaning att tillämpa tänkandet i läsarens eget liv. Och det gäller naturligtvis att skapa sin egen Nietzsche. Det gäller att plocka upp de bitar som man kan ha någon sorts kreativt förhållningssätt till. Och varenda läsare kommer väl att hitta bitar som är svåra att smälta. Men det gäller att inte fastna i de bitarna. Det gäller att lägga dem åt sidan och inrikta sin kreativitet och sin läsglädje på de bitar som man faktiskt kan ha någon nytta av istället.
Det här kanske blir en bra övergång till nästa ämne, som är Nietzsche som levnadskonstnär. Hur ska man leva sitt liv då? För att ge mening åt det här värdelösa livet så tog ju Nietzsche hjälp av konst och av sättet att leva, det han åt och drack och var han bodde. Tobias Dahlqvist, du har ju fördjupat dig i Nietzsches levnadskonst. Så hur skulle du beskriva den?
Ja, Nietzsche menar att en del av vad kristendomen har gjort med oss människor är att den har fått oss att glömma de saker som är verkligt viktiga i livet. Istället har den fått oss att koncentrera oss på sånt som själens hälsa eller frälsningen eller det insides. Och glömmer man det som ligger oss närmast, Nietzsche talar om de närmaste tingen, då kommer man också att leva ett liv som är mycket sämre än vad det skulle kunna vara. Och han försöker i skrifterna från det som brukar kallas för mellanperioden. Han hade lämnat sin professur och försökte komma till rätta med sin svaga hälsa. Att renodla en rad grundfakta och hur man förhåller sig till dem. Maten, kläderna, platsen man bor på. Det skiljer sig lite åt i olika böcker, men det är ett antal saker, ett antal kategorier som kommer tillbaks gång efter annan.
Och vad är det som finns något genomgående i
det genomgående råden, är att vi som människor har behov av ljus och av lätthet och av munterhet. Det bygger på en väldigt, i grunden skulle jag säga pessimistisk antropologi. Livet är dystert. Livet är någonting som är affektladdat och genom sin affektladdning är det någonting som är plågsamt. Då behöver vi en motvikt som får oss att stå ut med det här. Och lätt medelhavskost i form av fisk och grönsaker är bra. Vackra alplandskap och utsikter över Medelhavet är också någonting som är bra. Kläder som inte trycker oss samman och tynger ner oss utan som får oss att växa och känna oss starkare och resligare än vad vi egentligen är saker som bidrar till att livet blir lite bättre. Det låter som att Nietzsches filosofi urartar till en sorts, jag vet inte, till ett ytligt modeprojekt.
Ja, man skulle kunna prata om höstmodet 2021 enligt Nietzsche.
Ja, det kanske. Skulle man faktiskt kunna göra.
Lättklädd.
Man skulle kunna prata om Nietzsche som en dandy. Hans tankar om kläderna påminner väldigt mycket om Baudelaires och en del andra franska 1800-tals teoretikers uppfattning om hur den ideala dandyn bör klä sig. Men för Nietzsches del så är det väldigt tydligt att han tar det här på det allra största allvar. Många läsare betraktar det här som ovidkommande trams som inte hör hemma i hans verkliga filosofi. Men tar man Nietzsche på orden så är det tydligt att mat och kläder och platsen man lever på är någonting som har en otroligt stor inverkan på hur vi tänker och hur vi ser på livet.
Ja, vad har det för funktion då i hans filosofi, den här levnadskonsten?
Han menar att om man försöker ta ställning till livet under fel omständigheter så kommer man med nödvändighet att bli väldigt dyster. Pessimismen har sin upprinnelse, menar Nietzsche, i den dystra tyska kulturen, det gråa tyska vädret, den feta tyska maten. Och genom att försöka bryta med det där och istället hitta en livsbejakande motpol. Återigen, friterad fisk på genuesiskt vis, grönsaker och eleganta kläder, så kommer man att komma fram till en mycket mer positiv värdering av livet.
Finns det något att plocka upp här, eller är det liksom något som är, ja, det är en rolig sida hos Nietzsche, eller finns det något djupare här idag?
Det har ju plockats upp. Jag menar, i det här som Jesper berättar så roligt om, så finns det ju dels just Nietzsche försök liksom då, eller aktiv vilja att knyta an till de här senantika filosofiska skolorna, epikureer och liksom och stoiker och så, alltså folk som verkligen utvecklade en levnadskonst som ett filosofiskt projekt för att hålla tanken klar och liksom och leva väl. Och det är ju en sån författare som Alain de Botton till exempel, som skrev den här populära boken Filosofins tröst. Mm. Han gör ju en linje från Epikurus via Montaigne till Nietzsche. Den är ju helt liksom legitim. Så att idag ser ju många det, att han också är en sån där levnadskonstnärfilosof. Sen kan man ju tycka att det är lite tragiskt då, att en person som var så upptagen vid liksom hälsa och ljus och kläder och alltihopa, att det gick så illa. Men han hade ju kroniska åkommor, och förmodligen var det liksom överdosering av sömn och väldigt, väldigt liksom den tidens uråldriga och livsfarliga sömntabletter som gjorde att han drabbades av det här psykiska sammanbrottet.
Hörrni, vi behöver runda av, och jag tänkte höra mer. Vad är det som diskuteras mest idag hos Nietzsche inom filosofin?
Ja, en sak är ju just levnadskonsten. Det är tydligt att också de akademiska filosoferna och filosofihistorikerna allt mer intresserar sig för Nietzsches tankar om levnadskonsten. Och går man utanför Nietzsche-forskningen i trängre mening så är det också tydligt att kulturhistorikerna plockar upp Nietzsches tankar kring kläder och mat och sånt där och försöker betrakta honom som en sorts teoretiker av modernitetens materiella villkor.
Ja, nej, men åtminstone liksom utanför filosofin i universitetsvärlden så är det väl just Nietzsche och liksom det postmoderna och relativism och så vidare. Det är liksom där han, i det sammanhanget han ofta tas upp nu för tiden.
Om man går tillbaka till forskningen skulle jag säga det som jag tycker är den tydligaste trenden bland liksom lite yngre Nietzsche-forskare idag är att man börjar återupptäcka honom som författare. Man vill bort ifrån den här bilden av det här 1800-talsoraklet som sitter på en bergstopp och ropar ut dunkla sanningar. Och man vill föra in honom i liksom en litterär tradition där han faktiskt var verksam. Och då blir det här arbetet med det efterlämnade materialet väldigt intressant. För där kan man följa steg för steg råa utkast, bearbetningar och ibland liksom 5, 6, 10 omskrivningar som leder fram till de här texterna som sen liksom blir det publicerade verket. Och att se honom som liksom en aktivt arbetande, poetisk, skapande filosof, det tror jag är det som många idag vill hitta, just för att befria sig från kanske en del av de här nidbilderna.
Och om ni skulle rekommendera en bok för den som hör det här programmet, inte har läst något av Nietzsche men vill ge sig i kast med Nietzsche, vad skulle ni säga, var ska man börja?
Ja, med risk för att låta tjatig så skulle jag väl säga Tragedins födelse, för att det är det verk som är lättast att läsa utan att först sätta sig in i liksom hela metafysikens historia och förstå vad det är som Nietzsche faktiskt polemiserar mot. Och där kan man också, tycker jag, med fördel gå i direkt dialog med Nietzsche, för att verket är ganska tillgängligt på så sätt att man kan läsa det ganska mycket som en fenomenologi över Tragedin, och kan man gå i dialog med Nietzsche och fråga sig om han ger en rättvis bild av det dionysiska, det apollinska, vad skulle man kunna lägga till, och finns det något mer att säga om detta?
Tobias Dahlqvist.
Jag skulle svara Vandraren och hans skugga, en liten skrift från 1880 som dels innehåller många av de viktigaste tankarna om levnadskonsten, men som innehåller mycket, mycket mer än det.
Jag skulle nog också säga någon av böckerna från mellanperioden, de här liksom det som man brukar tala om som hans lite ljusa upplysningsperiod. Glada vetenskapen är en fantastisk aforismsamling som liksom fångar in så många aspekter. Det är den han skriver precis innan Zarathustra.
Filosofen Nietzsche lever vidare, men filosofiska rummet är slut, och vi har ju bland annat pratat då om hur Nietzsches idéer lever vidare i debatten om relativism och om Nietzsches levnadskonst, och varför inte avsluta med ett sista t-shirt-tryck på just det temat. Drick mjölk. Allt är inte komplicerat. Hans Ruin, professor i filosofi, som har skrivit om Nietzsche, arbetat med den stora svenska utgåvan av Nietzsches alla verk. Uljana Akca, frilansskribent och översättare, doktor i filosofi. Och Tobias Dahlqvist, docent i idéhistoria, som har doktorerat på Nietzsche och pessimismens historia. Var med, tack för det. Tekniker var Lisa Abrahamsson, producent var Marie Liljedahl, och jag heter Cecilia Strömberg. Vi hörs!